Ja, då ska ni vara hjärtligt välkomna tillbaka till ännu ett sommaravsnitt av dagens juridikpodden. Även denna gång jag och Erik Tagesson, William Eriksson heter jag, Stefan Wahlberg, han är fortfarande på semester. Hur mår du, Erik?
Jo tack, det är bra. Det är inte sådär så att sommarvädret översköljer en med sommarkänslor. Men annars är det bra.
Nej, inte direkt, det kan man inte påstå. Den här veckan så har vi återigen nåtts av nyheter som rör utredningen kring det så kallade ASAP Rocky-ärendet. Och nu är det faktiskt riksåklagaren här som varit ute och riktat skarp kritik mot allas vår kriminologiprofessor Leif G.W. Persson efter ett antal uttalanden som han gjorde i TV4 Nyhetsmorgon i helgen, där han kritiserade utredningen i målet men även åklagaren och dennes klädsel.
Ja, det var ju väldigt märkligt tycker jag. Nu GV är oerhört folkkör, men att sitta i tv och antyda att åklagaren i det här målet driver det här för att bli känd och även lägga sig i då juridiska frågor, men också ha synpunkter på hur åklagaren var klädd och att han hade ett smycke i örat, det tycker jag är ovärdigt vår professor.
Men att riksåklagaren då går ut med ett offentligt pressmeddelande från åklagarmyndigheten och försvarar åklagaren i det här ärendet, det är ju inte helt vanligt alltså.
Nej, det är det inte. Men det är också ovanligt att någon så högt uppsatt som GV så att säga, sitter på bästa sändningstid eller i morgon-tv åtminstone och fäller den här typen av yttrande. Jag tycker att RO gjorde helt rätt här som går ut och slår näven i bordet och säger att det här är ett liksom offentligt ämbete. Man kan inte bara hoppa på det hur som helst och ha synpunkter på hur någon klär sig i, eller åtminstone inte på det sättet som det gjordes, raljant.
Jag tyckte det är starkt av riksåklagaren här, Petra Lund, att gå ut och säga det här, för att det är ju faktiskt, jag ska inte säga att det ingår i hennes roll, men hon tar ju verkligen parti för sina medarbetare här och hon är ju deras högsta chef någonstans, va? Och ja. Jag gillar det skarpt att hon gjorde det här faktiskt.
Ja, men jag är helt enig där, och jag tycker också att vilket hon också nämner i det här pressmeddelandet, att det här förfarandet med ASAP Rocky, det har hanterats precis som vilket annat ärende som helst. Alltså en åklagare har misstankar om ett brott, man har det här att förhålla sig till, begär då den här personen häktad, och dessutom tingsrätten, hovrätten och HD har ju instämt i att det var korrekt. Men Leif G.W. Persson antyder då att det är åklagaren som har gjort fel här och glömmer att tre instanser domstol har hållit med åklagaren.
Det finns ju också en risk, och vi har pratat om det här så många gånger i den här podden, om domare som kan tänkas bli rädda för att gå ut offentligt och ta ställning för domar som de själva har avlagt. Och det blir samma sak här. Om man som åklagare ska leda en förundersökning i ett uppmärksammat mål och sen riskerar att bli liksom uthängd för sin klädsel eller för om man är, huruvida man har örhängen i öronen eller någonting. Det skapar ju ett väldigt obehagligt debattklimat, och det tycker jag är någonting som Petra Lund är inne på i det här pressmeddelandet också.
Ja, men exakt. Och därför tycker jag det är viktigt att det är, precis som du sa innan, det är ovanligt att det här händer. Men när det nu händer så tycker jag att det är en tydlig och bra markering från Petra Lund att säga att det här är liksom inte acceptabelt.
Ärendet som sådant då, det har ju sin gång, och nu har han bytt försvarsadvokat. Vi var inne på det förra veckan och diskuterade och funderade kring hur svårt eller lätt det är att företräda en sån här person. Han har nu bytt advokat från Henrik Olsson Lilja till Slobodan Jovocic, tror han heter. Heter han det?
Ja, det är något åt det hållet.
Vad ska man säga om det? Väntat, va?
Ja, alltså det kändes som att nu drev han det här hela vägen till HD. Han fick inte som han ville. Ja, vad gör han då? Ja, då byter han försvar och hoppas att nästa försvar, som då såklart inte har några reella möjligheter innan åtminstone omhäktningen på fredag, att göra någonting. Men tufft jobb.
Som jag förstod av förra veckans nyhetsrapportering så hade ju Slobodan redan ingått i någon form av juridiskt team kring den här personen. Så jag förstod inte riktigt hur det här bytet gick till heller.
Nej, det verkar också oklart. Jag läste eller gick igenom dagboksbladet från tingsrätten, och där står ju Slobodan med tidigt i, så att säga, i handlingarna som en av de som företräder ASAP Rocky.
Vad tror vi om omhäktningsförhandlingen nu på fredag då? Tror han blir fortsatt häktad?
Alltså det är svårt att säga om, eller det finns ju två sidor så att säga. Om misstankarna kvarstår och ingenting så att säga utredningsmässigt har förändrats, om man inte är färdig, ja men då kommer man nog bli omhäktad, tror jag. Men vad som är ju dock att det är ett väldigt tydligt och klart bevisläge här. Den här misshandeln finns filmad. Det kanske är så att man känner att alltså, det finns inget skäl att hålla honom häktad, utan det är flyktfaran då möjligen som man menar kvarstår. Men det, jag vet inte om man kan lämna några garantier eller vilka möjligheter som finns för att så att säga garantera sin fortsatta deltagande i processen.
Något vi inte pratade om förra veckan, det är ju faktiskt de här eventuella skadestånden som staten kan tvingas betala ut om det nu visar sig att han har suttit felaktigt häktad. Om han skulle frias till exempel i tingsrätt eller hovrätt i ett senare led. Då. Det kan ju bli rätt saftiga belopp.
Ja, saftiga belopp för staten, men för A$AP Rocky är det väl kaffepengar snarare. Det är ju inte... Utan nu handlar det om
hittills... Nej, men om man tvingas ersätta hans förlorade arbetsinkomst för de konserter som man har tvingats ställa in här.
Ja, det är klart att det är en möjlighet. Jag vet inte alls om det finns något tak för det här eller hur det ser ut. Det borde det ju rimligen göra.
Ja, men jag har ju hört bland annat Leif G. Persson här prata om skadestånd på 15-20 miljoner kronor om det skulle bli så att han blir frikänd och har suttit häktad och förlorat stora mängder pengar på att tvingats ställa in konserter och så.
Ja, en intressant fråga, och som sagt, det finns väl allt skäl, och vi kommer med all sannolikhet återkomma till fallet med A$AP Rocky.
För två veckor sedan så var det exakt ett år sedan som den nya så kallade samtyckeslagstiftningen trädde i kraft, och förra veckan så kom det första avgörandet från Högsta domstolen gällande, vad ska man kalla det, det nya brottet, oaktsam våldtäkt.
Ja, men det är ju det som den här 27-åriga mannen då fälls för, och det är första gången HD prövar samtyckeslagen. Och det slutar då med att han döms för oaktsam våldtäkt. HD konstaterar att han döms för flera andra brott, men det här enskilda brottet då har ett straffvärde på 8 månader. Och det är en intressant dom på många sätt. Men något som ändå förvånar mig lite är att i sociala medier och sådär så har den här domen hyllats, och äntligen så har samtyckeslagen slagit igenom. Men tycker då man ändå bortser från, eller vad man ska säga, att i både tings- och hovrätt så dömdes faktiskt den här mannen till våldtäkt av normalgraden, alltså ett allvarligare brott, och att HD sänker så att säga både straffet går man ner på, och även då dömer för ett lindrigare brott än vad underrätten har gjort.
Ja, den här mannen som då är hemmahörande i Västerbotten hade haft kontakt med den här kvinnan under en längre tid innan de träffades vid det här aktuella tillfället, och då sov de med varandra. Och under den här övernattningen så började mannen att ta på kvinnans kropp, och därefter ska den här våldtäkten ha ägt rum då. Och kvinnan har berättat att hon blev helt stel när han började röra henne, och mannen menar å andra sidan att han inte tolkade hennes passivitet som att han skulle sluta. Tidigare under kvällen hade kvinnan också gjort klart att hon inte ville ha sex med honom, och det finns det bevis på genom sms-konversationer. Det som är intressant här tycker jag också att begreppet oaktsam våldtäkt inte är helt oproblematiskt, eller vad tycker du?
Nej, jag håller med att jag har inte något bättre alternativ, men oaktsam våldtäkt, jag höll på att säga, det låter lite, det är ett lite slarvigt uttryck. Det låter som att man har begått ett misstag som är straffbart, och det finns ju ändå något allvarligare i ett sexuellt övergrepp än att man har varit oaktsam, tycker jag. Det är ett olyckligt ordval.
Och det innebär här då är ju att han inte hade uppsåt att våldta, men att han var grov oaktsam när han begick de här handlingarna.
Ja, så skulle man kunna säga. HD uttrycker det som att han har varit medvetet oaktsam. Och det är ju återigen ordet oaktsam. Det är ett dåligt ordval.
Ja, jag tycker det. Men frågan är ju då straffvärdet här. 8 månaders fängelse för en oaktsam våldtäkt. Är det mycket eller lite?
Ja, det är ju väldigt tidigt att säga om, eftersom att jag inte har prövat så mycket. Straffskalan går väl upp till 4 års fängelse, tror jag. Men vad som har skett här då som möjligen gör att man hamnar lågt. Dels så det här våldtäkten, samlaget som den här mannen inleder har också avbrutits av honom. Och det är ju naturligtvis också en del till att han fälls för oaktsam våldtäkt. För han säger att han avbröt det här när han uppfattade att hon var väldigt passiv och kanske inte var med på noterna så att säga. Och sen han har även då tidigare innan det här samlaget fört in fingrar i henne, men det rör sig ändå om ett fullbordat så att säga, en penetration som om det hade varit en vanlig våldtäkt så att säga hade man ju hamnat betydligt högre än 8 månader.
Det är intressant för reaktionerna har inte låtit vänta på sig precis som du sa här, och en fråga att ställa sig är ju om den här typen av lagändringar kommer att leda till att fler personer döms då för det här brottet som inte tidigare har funnits. Tror du det?
Ja, det tror jag och höll på att säga, hoppas jag också. Det har ju varit ganska många uppmärksammade fall med där personer har varit då antingen kraftigt berusade och liksom inte kunnat värja sig. Och inte minst det som HD pratar om här också, att en freeze, att man så att säga blir paralyserad av skräck eller av rädsla och därmed inte ger uttryck för ett nej. Men vad man säger här är att finns det inget ja så är de våldtäkt.
Ja, det handlar ju om frivillighet, men det jag också tänker på här är hur ska vi så att säga, hur ska man läsa in en sån här dom? Alltså, vad kommer det innebära för framtiden att HD nu har prövat det?
Ja, vad det kommer innebära rent konkret är att underrättarna har någonting att luta sig mot och konstatera att under de här omständigheterna som nu är prövade så handlar det om att då är rubriceringen alltså oaktsam våldtäkt. Inte våldtäkt, men oaktsam våldtäkt. Och det är ett brott som man kan fällas för. Kort och gott.
Ja, jag förstår vad du menar. Men man har ju pratat mycket om signalvärde kring den här nya samtyckeslagstiftningen. Den ska bygga på frivillighet och sådär. Ja. Och jag tycker att det blir lite lustigt om det här med oaktsam. Alltså det är någonting med orden oaktsam och våldtäkt att de ska sägas i samma mening på något sätt som inte känns bra.
Ja, det är som sagt, det är jag helt enig om att det är ett väldigt olyckligt ordval.
Ja, sen har vi faktiskt vår redaktionsmedlem Erik Tagesson här som har drivit ett eget fall ända upp i hovrätten den här veckan men har blivit nekad att få ut vissa handlingar från en domstol. Kan inte du berätta lite mer om det här, Erik?
Ja, men i korthet så handlar det om att jag vill ta ut ett häktningsprotokoll i ett ärende. Alltså hela protokollet, och det här är en häktningsförhandling som har skett bakom stängda dörrar. Men det finns tidigare avgörande på att som i det här fallet rör sig om ett brott som är, alltså där själva gärningen är erkänd. Det finns inga tveksamheter om vem som är gärningsperson. De faktiska omständigheterna kring det här är medgivna. Och då finns det så att säga, och det finns inga andra misstänkta för den här gärningen. Då finns det tidigare avgörande från hovrätten på att det finns inga skäl att så att säga hemlighålla vad som har sagts då under häktningsförhandlingen. Det har hovrätten över Skåne och Blekinge tidigare prövat och kommit fram till att sådana här handlingar kan lämnas ut. Men vad som har skett nu är ju då att tingsrätten säger nej. De hänvisar till 18.1 att det här då kan skada enskilda personer. Jag ska se om jag har den exakta formuleringen framför mig. De kommer fram till, låt mig se. Ja, men 18.1 att det då gäller sekretess. Om det kan antas att den som uppgiften rör lider avsevärd skada om uppgiften röjs. Och jag argumenterar då för att man inte kan lida avsevärd skada för en uppgift som man själv har medgett. Och även om den då har skett bakom stängda dörrar. Och det finns inte heller någon kollisionsfara eller sådär i det här ärendet. Men vad som sen sker, för då överklagar jag då tingsrättens nekande till hovrätten. Och där tycker jag det är väldigt tråkigt att jag får alltså ett beslut som går ut på, det är så himla kort så att jag kan läsa det i sin helhet. Beslutet är hovrätten instämmer i tingsrättens bedömning och avslår överklagandet. Man har inte alls då tagit hänsyn till de argument som jag har fört fram och även då med hänvisning till en tidigare hovrättsavgörande, med en hänvisning till litteraturen som har tagit upp det här förhållandet. Så att det tycker det känns svagt.
Och det här handlar inte om ditt enskilda fall. Det är inte det handlar om, utan det handlar om att vi ofta kommer tillbaka till den här diskussionen på redaktionen om att det är problematiskt när hovrätten inte hänvisar till någonting annat än tingsrättens bedömning i sina beslut.
Ja, ja, och som sagt, om man då i ett överklagande argumenterar och för fram olika synpunkter eller i det här fallet det tidigare avgörande och sådär, att man inte ens tar upp det och säger att men vi menar att 18.1 gäller i det här fallet på grund av den här och den här omständigheten, utan man bara konstaterar att ja, vi tycker att 18.1 gäller, för det sa tingsrätten.
Och vi har ju jättemycket förtvivlade människor och människor som inte är förtvivlade som hör av sig till Dagens Juridik och är kritiska till just det här problemet att de inte har fått en motivering. Och vi har pratat om det tidigare i podden och jag ska återupprepa vad jag sa då, att jag tror att det är sånt här som skapar liksom rättshaverister. För att det är klart att man kan acceptera ett avslag eller ett nej om man får en motivering. Men om det inte är motiverat så vet man inte vad beslutet är grundat på.
Nej, och det försvårar ju också väldigt, så att säga, om man skulle vilja driva det här vidare. Eftersom att det inte finns någon argumentation från hovrättens sida om det här beslutet. Så vad är det jag ska ha synpunkter på? Eller? Det är mycket, mycket märkligt.
Jag tror att det är viktigt också för att få fler att förstå hur rättstillämpningen går till, att man faktiskt motiverar de här besluten. För det är ju trots allt, du har ju överklagat tingsrättens beslut i det här fallet då. Och antar jag kommit med invändningar som du menar att tingsrätten har gjort felaktiga bedömningar här och så. Och sen så motiverar man det inte med mer än att man fastställer tingsrättens beslut.
Ja, och man instämmer i deras bedömning. Och deras bedömning, det är ju en... Alltså tingsrättens bedömning som sen hovrätten instämmer i, det är en standardformulering. Det är ett utdrag ur så att säga, lagtexten att 18.1 gäller rörande enskilds förhållande. Men man argumenterar inte varför i just det här fallet då, där jag har hänvisat till särskilda omständigheter i det här fallet, varför 18.1 då skulle gälla trots mina invändningar.
Det är också så att man inte får motiverat vilken typ av särskilda omständigheter det handlar om. Och ska man vara riktigt spetsig skulle man ju kunna säga att man rent av skulle kunna hitta på att det föreligger sådana särskilda omständigheter, eller hur?
Ja, och det är ju en del som det är ju problematiskt, så att säga, att eftersom att man inte motiverar ytterligare, så jag har ju ingen insyn i, och jag kan inte förstå, de kan ju säga vad som helst, att det som skedde bakom stängda dörrar, då tog man upp en enskilds sjukdomsförhållande, alltså, men de gör, jag får inte reda på någonting om vad det här faktiskt rör, eller varför 18.1 skulle vara tillämpligt.
Du hör ju själv, vi håller ju på att bli rättshaverister bara av att du har fått det här nekandet. Eller?
Ja, det är inte det första. Men som sagt, det driver tidigare med framgång ett snarlikt ärende. Men det tar man inte heller någon hänsyn till.
Och det är principiellt intressant.
Ja, absolut.
Ja, hörni, då ska ni ha stort tack för att ni tog er tid att lyssna på ännu ett sommaravsnitt av Dagens Juridikpodden. William Eriksson, Erik Tagesson har befunnit sig i studion denna soliga dag. Stefan Wahlberg, han ligger kanske och solar någonstans nere vid Medelhavskusten, och det är han väl förtjänt. Vi återkommer nästa vecka, kanske med Stefan Wahlberg. Vi får se. Ha det så bra så länge.
Tack för idag.